Låt oss be tillsammans. Ja, tack Herre för att vi nu får stilla ner våra liv. Vi får rikta vår tanke och vår blick mot ditt ord. Kom heligande och gör ordet levande för oss. Låt oss ha ett öppet hjärta för vad vi behöver höra den här stunden. Av uppmuntran, förmaning och tröst från dig. Kom heligande. Amen. Vi fortsätter vår predikoserie som heter Exil. Och nu är vi i Danielsboken 3. Och den har fått rubriken Vem blir hjälte när det verkligen hettar till? Jag tycker det är lite nästan pappahumor med tanke på att det är den brinnande ugnen och så som det kommer handla om. Och jag ska återberätta lite vad vi är just nu innan vi ska läsa lite från kapitlet tillsammans. Ute på Duraslätten utanför Babylon så reser kung Nebukadnessar en hög staty. Den är 30 meter hög och 3 meter bred. Ganska smal med tanke på hur hög den är. Mer som en hög pelare av något slag. Vi vet inte vad den här föreställer. Kanske föreställer den på något sätt Nebukadnessar själv. Eller någon av gudarna han tillbad. Men det är väldigt tydligt att den här statyn, den är rest ändå till hans ära på något sätt. Och sen bjuder han in alla i det babylonska riket som har makt. Han bjuder in satraper, guvernörer, ståthållare, rådgivare, skattmästare, domare, uppsyningsmän och alla andra makthavare, står det. Alla med inflytande och makt är där för att visa sin lojalitet och sin support till Nebukadnessar och hans regim. Den enda som inte verkar vara där är Daniel. Det får vi ingen förklaring till varför han inte är där. När vi hade den första predikan i den här serien, då läste vi från Jeremia kapitel 52 om hur Jerusalem förstördes och hur den kungen som var kung då, kung Sidkia, han var liksom en lydkonung kan man säga, som var ditsatt av Nebukadnessar, även om han var hörde till det judiska folket. Det här som nu händer, den här invigningen av den här statyn, den sker innan det. Och i kapitlet innan i Jeremia 51, då kan man läsa att kung Sidkia, han reser till någonting stort liksom, som Nebukadnessar bjuder in till. Och troligtvis är det just den här invigningen som han reser till. Så på den här slätten där den här statyn är rest så har vi då också troligtvis kung Sidkia som vi har hittat en bild här på. Nästa bild så ska... Ja, titta, där är han. Han är där. På plats finns också... troligtvis är han där. På plats finns också Daniels 3 vänner som vi mötte i Daniel kapitel 1. Det är ju Sadrak, Mesak och Abednego. De är rådgivare till kungen. Och de är utsedda till att vara förvaltare i Babylonien. Och de är också på plats när den här invigningen börjar. Där kommer de fram. Och det här är riggat för att det ska bli liksom en verkligen ståtlig manifestation över Nebukadnessars makt och över hela hans rike. Så här står alla de här människorna med makt. Och sen har han också tagit dit en massa musiker för att det ska bli riktigt stämningsfullt. Och sen går nu en budbärare fram och säger att när musikerna börjar spela, då ska alla falla ner på knä och tillbe den här statyn och de avgudarna som Nebukadnessar har. Och sen lägger han till, den som inte gör det kommer bli kastad i den brinnande ugnen. För ute här på slätten så är det inte bara statyn, utan där är också en jättestor ugn som har upphetsat upphettats. Ifall någon inte ska tillbe så kommer man kastas i den. Och sen när musiken väl börjar spela så faller då alla på knä. Utom de här tre. Sadrak, Mesak och Abednego. De står kvar. Jag tänkte att vi innan vi går vidare skulle stanna upp lite vid den här minoriteten som de tillhörde. De tillhörde minoriteten, de levde i exil. Och de levde mitt i ett samhälle där alla deras vänner, arbetskamrater, grannar tillbad andra gudar. Och de lever inte avskilda i öknen i någon grotta, utan de lever mitt i det här samhället. Ja, de till och med bygger det här samhället. De är i toppskiktet på samhället. De är förvaltare och rådgivare och är med och bygger upp det här samhället. Där alla andra runt omkring dem tillber andra gudar. Och jag tänker att vi har en hel del gemensamt med Sadrak, Mesak och Abednego. Vi i Johanneskyrkan, vi som är kristna, vi är ju en minoritet i det samhälle som vi tillhör. Våra grannar, arbetskamrater, med undantag från mig då, men era arbetskamrater och vänner tillbe andra gudar. Väljer att ha andra liksom referensramar för när man gör val i livet. Alla runt omkring. Och vi lever ju inte heller avskilda i någon egen stans, utan vi är ju med och bygger det här samhället. Vi är lärare, läkare, ingenjörer, arbetar på förskola inom landsting och kommun. Vi finns mitt i det här samhället. Och det är klart att det finns en risk att man blir assimilerad. Det vill säga att man blir som alla andra runt omkring. Det var ju en strategi som Nebukadnessar hade. När han plockar upp några till att vara med och bygga riket så är det ju för att de ska börja tänka så som alla andra tänker runt omkring. För att de ska börja tillbe samma gudar. Och det finns en risk att man blir som alla andra. Kung Sidkia, han tillhörde ju också den här minoriteten. Han tillbar också den levande guden tillsammans med Sadrak, Mesak och Abednego och alla andra i den här minoriteten. Men när musiken spelar upp så verkar det som att han böjer sig tillsammans med de andra. Han avsade sig inte tron på den levande guden, men han lade till en ny gud. Det kändes nog väldigt rimligt i stunden att göra det. Han arbetade ju för Nebukadnessar. Visst kunde han väl också böja sig och tillbe. Men detta blev ytterligare ett steg bort från Gud. Och när vi kommer ihåg berättelsen om honom från vår första predikan så vet vi att han vandrar så långt bort så han till slut är förlorad. Det blir en liten väckarklocka för oss, tänker jag, för mig. När man är en minoritet så är det en risk att man så småningom tycker att det är helt rimligt att tillbe andra gudar. Kanske inte välja bort den levande guden, men lägga till några gudar till. Långsamt så börjar man tänka, handla som alla andra gör. Man är inte annorlunda. Man är inte ljus och salt. Man är som alla andra. Håller jag på att assimileras? Håller du på att bli som alla andra? Tänker du som alla andra gör i alla frågor? Eller tänker du annorlunda? Och vad beror då det på? Eller vad är ditt annorlundaskap? På vilket sätt är du annorlunda som hör till den här minoriteten? Sadrak, Mesak och Abednego, de stod kvar. Vad var det som gjorde att de inte blev som alla andra? Hur kunde de bevara sin identitet som Guds folk i ett samhälle där trycket var så hårt om att böja sig och bli som alla andra? Hur kan vi bli som dem? Hur kan vi följa Jesus i ett samhälle som erbjuder så många andra vägar att gå? Vad var det de hade? Kan vi också få det? Vi ska nu gå in i texten och läsa från det stycket där Nebukadnessar har fått reda på genom några skvallriga stjärntydare att det är några som inte har böjt sig ner. Så nu har jag tagit bort versindelningen här, men ni får hänga med på väggen. Nebukadnessar blev rasande och befallde att man skulle hämta Sadrak, Mesak och Abednego. Männen fördes fram inför kungen. Nebukadnessar frågade dem: Sadrak, Mesak och Abednego, är det sant att ni inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene statyn som jag har rest? Alltså, är ni beredda att i samma stund som ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, luta, saltar och säckpipa och andra instrument falla ner och tillbe den staty som jag har låtit göra? Om ni vägrar att tillbe kommer ni genast att kastas i en brinnande ugn. Vilken gud kan då rädda er ur mitt våld? Sadrak, Mesak och Abednego sa till kung Nebukadnessar: vi behöver inte ge dig något svar. Om den gud vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur ditt våld, konung, så räddar han oss. Om inte, ska du veta att vi ändå aldrig kommer dyrka dina gudar eller tillbe den gyllene statyn som du har rest. Då blev Nebukadnessar ursinnig på Sadrak, Mesak och Abednego, och hans ansikte förvreds av raseri. Han gav order om att ugnen skulle göras 7 gånger hetare än vanligt, och han befallde några kraftiga soldater att binda Sadrak, Mesak och Abednego och kasta dem i den brinnande ugnen. De bands och kastades i den brinnande ugnen med mantlar, byxor, mössor och övriga kläder på sig. Eftersom kungen hade gett dem denna stränga befallning och ugnen hade blivit så fruktansvärt het, dödade lågorna de män som förde upp Sadrak, Mesak och Abednego. De tre männen, Sadrak, Mesak och Abednego, föll bundna ner i den brinnande ugnen. Ja, jag vet inte hur det är med dig. Man kan ju reagera lite olika inför den här texten. Men jag blir väldigt så här taggad av den här. Jag fylls av någon så här beundran för att de vågar vara så modiga och rakryggade och stå upp för sin tro, till och med när de liksom möter döden. Tänk att våga vara så överlåten och rakryggad. Och det är något med hjälteberättelser som alltid har triggat någonting i mig. Redan som barn så älskade jag att läsa berättelser om starka, modiga och smarta tjejer. Som Ronja till exempel. Som vågar ge sig ut ensam i skogen och trotsa vildvittror och grådvärgar och som skriker sitt vårskrik så att det hörs ända nerifrån tårna. Eller som för några år sedan när jag läste Stig Larssons böcker om Lisbeth Salander. Den här datahackern som är så smart så hon överlistar systemet. Hon går rik och rakryggad ut ur berättelsen trots allt fruktansvärt hon har upplevt. De där berättelserna har en slags kamplust att vakna i mig. Det väcker min längtan efter att få vara hjälte. Och samma känsla framkallar den här berättelsen. Jag vill också stå där rakryggad och vägra böja mig för kungen. Jag vill vara hjälten som inte viker ner mig, som modig och stark står kvar om alla andra böjer sig. Och när jag kommer så här långt i mitt resonemang, då ekar orden från Matteus 26 och 33. Petrus svarade honom: även om alla andra kommer på fall för din skull, så ska jag då aldrig komma på fall. Ja, Petrus och jag vill så gärna vara hjälten. Vi trodde en gång att det var genom vår egen styrka och vårt mod som vi skulle stå kvar när alla andra böjde sig. Men vi hade så fel. Sadrak, Mesak och Avenego, de är inte den typen av hjältar. De vinner inte på grund av sitt intellekt eller på grund av sitt mod, utan det är deras tro det beror på. Det är deras tro som bär dem. Vad är det för tro de har? Om den Gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur ditt våld, konung, så räddar han oss. Om inte ska du veta att vi ändå aldrig kommer att dyrka dina gudar eller tillbe den gyllene statyn som du har rest. När man läser om de här orden i grundtexten och hur många andra väljer att översätta dem, så förstår man att de tror att Gud kan rädda dem och kommer rädda dem. Det är lite mer tveksamt just i Bibel 2000. Men det intressanta, det är de två orden som kommer efteråt. Om inte. Om inte Gud räddar dem, så kommer de inte tillbe andra gudar. De har en om inte tro som bär i det här. Många gånger har vi en precis tvärtom tro. Som är så här. Om detta sker, ja men då ska jag följa Gud. Om jag får det där jobbet, den där huset, den där frun, de där barnen, den där höjda lönen, ja då ska jag tillbe dig. Men de har precis tvärtom. Om inte jag får det liv jag längtar efter, så ska jag ändå tillbe dig. Om inte jag får den där relationen, det där huset, det där jag drömmer om, så ska jag ändå tillbe dig. För du, Gud, är den enda som är värd att tillbe. Hur livet än blir, så är du värd att tillbe. En tro som går djupare och längre än min alldeles nuvarande behov tillfredsställelse. En tro som går djupare och längre och som säger att Gud är större. Gud är större. En om inte tro som bär också genom lidandet. Den faller inte när bönesvaret uteblir. Den vänds inte i bitterhet och cynism när motgång kommer, utan vilar i stilla förtröstan på att Gud är större. Och det är den tron som gör att de här tre står kvar när alla andra böjer sig för de andra gudarna. De bärs inte av sin egen kraft eller av sitt eget mod, utan av en djup förvissning och tro att Gud är den som är värd att tillbe oavsett vad som sker. Avgudarna kommer aldrig i närheten av den han är. De lämnar bara tomhet efter sig. Oavsett om avguden heter Baal, mammon, framgång, min egen kapacitet, så är det endast tomhet som är kvar. Men Gud är alltid värd att tillbe. I det korta perspektivet kan det verka som att avgudarna vinner. Men det är i det långa perspektivet som man ser att det är bara Gud som har makt i himmel och på jord. Än om inte tro. Men hur gick det då för våra tre amigos som kastades i elden? Låt oss läsa vidare. Då blev kung Nebukadnessar förskräckt. Han steg hastigt upp och frågade sina rådsherrar: var det inte tre män som vi band och kastade i elden? De svarade kungen: jo visst, o konung. Då sa han: ändå ser jag nu fyra män som går lösa och lediga in i elden, och de är helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudason. Sedan gick Nebukadnessar fram till den brinnande ugnens öppning och ropade: Sadrak, Mesak och Avenego, ni den högste guden tjänar, kom ut, kom hit! Och då gick Sadrak, Mesak och Avenego ut ur elden. Och satraperna, landshövdingarna, ståthållarna och kungens rådsherrar samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar, och att håret på deras huvud inte hade svetts och att deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att det luktade bränt. Man kan lätt tro att det är Sadrak, Mesak och Abednego som är huvudpersonerna i den här berättelsen. Om det inte är de, att det möjligtvis är Nebukadnessar. Men det är nu som huvudpersonen kommer in på scenen. För det är inte tre män utan fyra män som är i ugnen. En gudason. Och vi vet när vi läser i ljuset av NT att gudasonen är Jesus Kristus. När Sadrak, Mesak och Abednego kliver in i ugnen, in i vad som verkar vara en säker död, så möter Jesus dem redan där. Och den här ugnen, den blir som en bild för vad vi alla en dag kommer möta. När vi kliver in i döden så möter Jesus oss där. Så här säger han i Uppenbarelseboken 1, 17-18. Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. När Jesus dör på korset, när han uppstår igen, så bryter han dödens makt över våra liv. Han går hela vägen ner i dödsriket för att vi inte ska behöva göra det. Sadrak, Mesak och Abednego kliver ut ur dödens ugn utan att ens lukta bränt. På samma sätt kommer vi en dag kliva ut ur döden och in i livet med Gud. För Jesus har vunnit över döden och döden har inte längre makt över oss. Och den vissheten, den har burit människor också i våra dagar som har mött döden i martyr, genom martyrskap. För de allra flesta av oss så är inte det här en fråga på liv och död. Men för en del av oss, också i vår församling, så är det det. Och då är det den här vissheten som bär oss. Vi är inte huvudpersonerna i våra egna liv. Det hänger inte på oss, utan huvudpersonen är Jesus Kristus. Han är den som vi följer, som vi tillber och som har besegrat döden. Inga andra gudar kan mäta sig med honom. Ingen har gjort det han har gjort. Han ensam är världens frälsare och räddare. Det är Jesus som är i centrum utav allt. Hur gick det då för Petrus? Petrus var en av Jesu närmaste vänner. Han ville så gärna vara hjälten i Jesu liv. Även om alla andra kommer på fall för din skull, så ska då jag aldrig komma på fall. Han trodde nog själv att det där var sant. Han var nog van att vara den modige. Den som klev ur båten och gick på vattnet när alla andra fegt satt kvar. Ja, nu slutade ju inte den berättelsen riktigt som han hade tänkt kanske. Han hade väl inte räknat med att sjunka och bli uppdragen. Men ändå, jag tror att han tänkte att jag lärde mig något där. Nu ska jag göra bättre. Om alla andra viker ner sig, jag ska stå kvar. Jag ska aldrig svika dig. Men så blev det inte. När han närmade sig elden, den lilla elden på bakgården, där alla värmde sig när man hade fängslat Jesus, då svek han Jesus. Han bedyrade och svor, jag känner inte den där mannen. Varför gjorde han det? Rädsla, besvikelse, vrede. Vi människor är komplicerade. Och när det verkligen gäller, då är det ytterst få av oss som faktiskt kliver rakt in i elden. De allra flesta av oss viker ner oss. Vi böjer oss ner som alla andra. Och när Petrus gör det, och när han sen tittar upp igen, så möter han Jesu blick. Och det är inte en blick av vrede eller besvikelse, utan det är en blick av kärlek. Och när de möts lite senare på stranden, så säger inte Jesus till honom: kommer du göra bättre nästa gång? Kommer du vara starkare? Kommer du stå kvar nästa gång? När han frågar: Petrus, älskar du mig? Har du mig kär? Det är inte jag som är hjälten i Jesu liv. Det är Jesus som är hjälten i mitt liv. Min bön efter mötet med den här texten, den blir så här. Gud, ge mig en om inte tro. En tro som gör att jag kan tillbe dig hur livet än blir. Hjälp mig att se att avgudarna bara ger tomhet, men att det är du, Jesus Kristus, som ger liv. Du är min framtid. Mitt hopp är i ditt namn. Amen.